Du först berätta något lite om
när du först började på att färdas i jordbruket.
För min egen del.
För din egen del, ja. Ja, jag var väl hos min far naturligtvis. Praktikant som son igår.
Alltså mycket lite.
Ja, från 6 år var jag med. Ungefär alltid följde far.
Vad började du på, liksom han menar att du skulle bli jordbrukare till professionen?
Ja. Genom att den var enda barnet så var jag väl, verkar ganska givet kanske på ett tidigt stadium, men inte var jag väl så säkert förrän vi 20-25 års ålder. Men just sen, det var väl maskinerna som inspirerade en lite grann.
Du har utbildat dig till jordbrukare.
Var det medvetet?
Mm.
Och vad började du med för utbildning? Ja, jag gick på en folkhögskola, mycket ung, alldeles för ung, 17 år, kom in på dispens. Det hade väl inte så mycket med jordbruk att göra, det var väl mer att en bör få lite, jag säger, kunskapshunger. För att en har ju haft kanske möjlighet att fortsätta efter skolan, men det var en sån list på all studier och allting, så att det har blivit vinket.
Vad
var det? Jag gick på Fornby folkhögskola. Det fick jag ju som åtminstone se hur lite en visste. Allting. Sen började jag få läsa lite folk om dans på egen hand. Det tycker jag var väldigt bra.
Du återvände hem då?
Där jag
jobbade.
Ja, och jag fortsatte som vanligt.
Men sen gjorde du lumpen då?
Ja.
Var det sen efter det som du?
Jag började få läsa på någonsin hela kursen, ja. Matematik, svenska, räknestickarna lite. Eller varje.
Men sen var du, sen kom du.
Sökte jag in på Moralamparna, Skogsalamparnas skola.
Ja.
Den gick jag igenom då vinterkurs. Så tog jag kontrollassistentkurs. Och sen stannade jag kvar på gården som elev under sommaren. Så var det ett år. Därifrån sökte jag direkt in på en lantbruksskola. Så jag kom in på Hamla gård, Tumba utanför. Det var jag också över ett år sedan som lantbrukselev.
Det var där du kom i kontakt med maskiner då?
Ja, något redan i Mora med. De hade någon maskin med. Det var en traktor och plågen här. Självbindar var USA. Men det var ju det verkliga genombrottet naturligtvis för maskiner.
När var du var på Hamra?
Ja, alltså 1950-51 och gick jag på Mora sen. 51-52 kom det, så jag tog direkt hit.
Och sen när du var klar där, då kom du igen?
Då återvände jag hem igen.
Hade det några omedelbara konsekvenser? Detta är din nyförvärvade kunskap. På gården?
Ja, kanske inte första året, det var mer ett mellanår kan jag säga. Men att det började på gro, det kan jag nog säga.
Hur uppfattar du när du återvände från Hamra hit då till din far och hans metoder och hans sätt att bruka jord?
Ja, han har ju efter tiden som han levde i vart, får jag säga, en förhållandevis duktig bonde, tror jag, får säga. Han var väldigt noggrann. Alltså medveten om att det skulle vara riktigt och bra varor. Jag kan ju inom parentes säga att han sökte in på en lantmannaskola även han när han var en 20-årsåldern och så tänkte utbilda sig. Så jag tycker det var enastående för den tiden, det var väl 1910 eller 12 någonting. Men då kom hans far och tog hem han ifrån skolan för han behövde hemma på gården. Jag menar att han hade idéer ifrån sin ungdom även han att han ville utbilda sig, men hans, jag vill säga, kanske låter skrytsamt, men vi säger hans goda huvudhjärtan långt fram ändå, alltså han kunde visst då lite om arealer och sånt i alla fall som vi talade förut.
Så du mötte liksom ingen motstånd när du skulle
börja? Nej, tvärtom. Alltså tvärtom, han var positiv. Det var, och sen började han ju på då 1952 när jag kom hem, så vet du, han var redan 62 år då.
Hej, jag tror att han har spökat. Ja, så han höll på liksom att avveckla, han väntade på att du
ja,
skulle komma.
Ja, alltså det var väl, vi var väl nästan framme vid en kris innan jag skulle fortsätta, eller jag menar då kom väl det väsentliga i det här driften, alltså omläggningen, innan skulle avvecklas eller skulle jag ta vid. Och han fick följa med och så gott han kunde. Och det gick nog säga, ganska smidig övergång där han överlät på mig alltså, i takt med hans krafter avtog så kan jag säga ramlade på mig undan för undan. Och då har de ju köpt traktor under tiden här som jag var borta när vi var på Mora lantmannaskola. Då köpte han sig, han och en granne en traktor ihop. Med mycket gott resultat. Jag tyckte det var väldigt bra. De köpt för att slippa en så stor utgift då, så köpte de sig en dieseltraktor till och med då redan 1950. Och delade den mitt i tu och sen hade man när de behövde. Det gick alldeles utmärkt med. De var överens hela tiden. De hade den uppgörelsen att de hade bränsle igen när de lämnade ifrån sig. Vem som har haft den då, alltså då. Så var han fylld när han fick så fick han aldrig köra ut på hur mycket han ville igen. Men när han skulle tillbaka så skulle han vara fylld.
När kom du i kontakt med föreningsrörelsen? Var det under skolvistelsen? Eller var det tidigare? Redan innan
det
kom till Mora?
Ja, det var tidigare. Det var tidigt alltså. För att far var alltid inne på den linjen. Så det var bara att följa med liksom på hans. Han satsade alltid på föreningsrörelsen. Det kommer ända från min farfar, alltså han var en pionjär. Alltså. Mm. Det har aldrig varit några problem utan den linjen har varit klar hela tiden.
Och skolan har inte påverkat dig alls i den
Nej, Mora skogs- och lantmannaskola, den har nästan i viss mån en motståndare till vissa föreningar tycker jag. Tyvärr får jag säga. Det andan var något på en del lärare. Lite avvågat. Hoppas att det har. Den har ju försvunnit av Rättviksskola utav den förstås. Rättviksskogs- och lantmannaskola, de har flyttat dit. Hoppas att andan är lite bättre i det avseendet. Annars var andan bra, men just i det avseendet.
De här 10 åren nu som du liksom har mer och mer övertagit ansvaret för gården. Vad är de viktigaste förändringarna enligt ditt förmedel?
Ja, det får jag ta lite bit för bit. Alltså då, ska jag säga, 1952 kan jag säga, hände då ingenting just. För jag kom ju hem i november månad för jag stannade kvar som lite hjälpredare på gården som först del i. Jag var avancerad då till, så jag var kvar där och hjälpte den nya kullen igång. Det var nästan jul när jag kom hem alltså, så att det var ju lite i skogen den vintern. Mest, alltså som jag sa förut, en liten dom nu är den. Och sen 1953 på sommaren, jag för mig att det var en rätt så fin sommar. Och då var väl, började den här bristen på arbetskraft liksom, att antingen skulle det bli maskiner eller det skulle avvecklas. Det kändes nästan tyckte man i hela kroppen så att säga.
Ja.
Och vi hade, fick väldigt fina kornfält, jag minns det särskilt den hösten. Och vi sa att, jag sa väl då mina grannar här då och även min far då, för vi hade en skärbindare ihop här på 4-5 personer då, så vi körde upp varandra och liksom hjälptes åt att hänga upp skar med den och så hjälptes vi åt att hänga sen då. Att här skulle nog varit en skördetröska egentligen tyckte vi då allihop.
Mm.
De var inne på den linjen allihop att det skulle ha varit fint att få. För vi var ju ingen som, så moderna var de väl här i byn så att ingen var så där särskilt roade av halmen utan det var kärnan de ville åt alltså. Så det där stadiet alltså att halmen var det väsentliga, det var då redan baserat här i alla fall, så det var tjänande vi låt.
Ja.
Och de hade ju regel sånt här sexrads ädrakorn som var ganska lättröskat det lika, alltså, så det har varit alldeles idealet att ha röskat det.
Ja.
Och nu, och det där grodde nog mer och mer under det året. Vi hade ju redan traktorn då, men då var ju den i minsta laget. Vi hade ju den där BM10, alltså traktorn. Den var i minsta laget för att dra en skördetröska. Men vi visste ju på våra jämna fält, alltså, som ingen kupering för det, att nog klarade han en tröska, det skulle han göra, alltså. Så vi tänkte att problemet låg ju inte i det, utan det låg ju att anskaffa tröska och sen då tork, framförallt en tork då. Ja, det gick väl det där året 1953 då, men vi tyckte det var jobbigt. Med, vi fick mycket spannmål, får jag säga, efter våra förhållanden. Och vi tröskade ute då med stationärverket. Vi drog det med traktor ute på fältet. Alltså. Så vi kunde tröska ute så brände vi halmen då. Men vi tyckte det att det var lite syndaktigt att bränna halmen. Det var hela allas inställning. Så vi har hellre velat då, om vi har haft skördetröska och fått spritt halmen kvar på fältet där den, där den kom ifrån, så att säga. Och inte behövt att bränna, utan fått bryt ner mullbildning istället. Ja, i alla fall, det var ju vinter på nytt. Och under vintern började det på gro lite mer och mer, att vi skulle nog haft en skördetröska inför kommande säsong. Och även en tork. Men de började ju vara ute lite i tid, för det får jag säga var en princip här, att vi har ju som planerat lite i förväg, så inte skulle ske så det precis samma dag som jag skulle användas. Utan vi tog och sa till han som var försäljningschef på Gävle Dalarna, han har förbund i Vansbro som är i hörn där. Så att om man fick in en skördetröska så kunde han ju nämna det åt oss. Ge oss tips så vi kunde titta på åtminstone om det kom någonting lämpligt, en mindre tröska. Och det var väl, skulle jag tro, i mars månad eller april månad. Då fick vi telefon. Vi har varit inga mer resonemang om det. Det var väl i jultid någonting, eller på sent på hösten så vi ringde med det. Då fick vi telefon ifrån att nu hade han en tröska på lut som skulle kunna vara lämplig för oss, en begagnad. För det var jag fullt inställd på att jag skulle köpa en begagnad. Så jag tyckte, jag kände mig ganska säker på dess funktion och rörelse, att jag kunde göra viss service på den själv och få den i skick. Om jag fick se på den vad det var för någonting, alltså. Så att det var hela tiden inställningen att det skulle vara för bara halva priset där under. Och det är alltså, det, vi åkte ner och tittade på det där. Det var, fanns nere i Stora Tunan en del till påsen. Och så han talade. Och vi får ner och tittade, som sagt. Och det var ett affär direkt. Vi gjorde upp på dagen när vi var ner och tittade på
det. Vilka var det som åkte ner då?
Ja, var min far och jag, så den där försäljningschefen för Gävle Dala då, Arvid Brahman. Och så mötte en annan ifrån Falun upp, för det var den där farubevakningen där, alltså det hörde om det Falun där, och så han kom med oss. Och vi gjorde faktiskt upp det på dagen.
Var det en dyr grej?
Ja, vi kan väl avslöja det, vi gav 4 000 då för den. Men det var starkt begagnat då förstås, men det var Bolindes, så det var Bolinde Montell, så det var väl ett rätt bra märke i alla fall. Och vi provkörde den lite grann, det var alltså på tomgången körde, vi konstaterade att den fungerade. Alltså. Ja, vi kände igen moten lite grann som har haft den. För han bytte till en självgående, alltså. Det, så han bytte ju inte för att den var precis slut, utan han skulle ha en större. Och det, ja, så fortsatte. Så sa vi på en ogräsavskiljare extra för 500 kronor. Så fick se en lite bättre rensa, fick ifrån skräpet och direkt. Så den gick väl ungefär på 4 500 då. Så. Och sen gjorde vi lite service på en verkstad här i Norr på lite små grejer. Så. Kanske 200 kronor till då var den kört klar. Och den kom hit midsommarafton 1954. Det var första tröskan som gick över Nås gränser. Då fick vi lossa en på station innan vi skulle åka på den där båtfärden ner på älven. Det var som är 17 sen ett att vi fann med som helst. Och då har vi redan bestämt. Ja, måste vi ha gjort på vintern då. Det gjorde vi så fort vi har gjort upp om tröskan. Det måste väl vara i mars månad då. Att då kom vi överens om här i byn att grannarna, 3 grannar och vi då, att vi skulle göra en spannmålstörk ihop. Vi levererade virke var och en ungefär samma mängd då. Och sen köpte vi ett värmeaggregat och byggde upp ett litet hus. Och Men tröskan köpte jag, eller ja, min far liksom, så att vi hade den på innan. Men vi förband oss då att vi skulle tröska dem genom att de var med i delägare i torken. Så de skulle i första hand ha skärning då. Ja, naturligtvis vi själva då, men,
ja.
Men sen de då i första hand skulle få skära då. Så mot gängse taxa alltså. Det.
Mm.
Jag menar, jag fick ju ta betalt för det, men de skulle ha förmånsrätt när spar åt någon annan. Och det var upptakten till mekaniseringen, alltså. Då körde vi med BM10 första året. Och det tog som våldsam fart, den här skördetröskningen, redan första hösten. Så jag skar bortåt 200 timmar effektiv tid. Det räknas ju nästan till, det gör de knappast i södra Sverige. 150 timmar räknas ju som normalt. Det är vad man hinner med på en säsong.
Så vi körde dygnet runt då?
Vi körde i alla tänkbara situationer. Så fort det var blåst en natt så körde jag praktiskt taget dygnet. Jag vet inte vad jag tog allt därifrån, men det var...
Det gick bra.
Ja, det gick bra.
Så torken jag, då?
Jo, det gick bra. Vi torkade 96 000 kilo första året på den spannmålstorken. Så det var ju... Det tog en jättefart. Det var en hit ifrån Äppelbo så jag torkade. Froda i söder. Så att det var en väldigt fart och spänn. Den där skördetröskan, den körde jag faktiskt praktiskt taget in första året ekonomiskt. För jag har 30 kronor i timmen då. Jag körde in nästan brutto en 6000 och den höll praktiskt taget. Jag hade inte många stora reparationskostnader högst. Ja, men sen 100 lapp på sin höjd. Det var alltså. Ja, det var det första året det då.
Det var 54.
Då började mekaniseringen på rulla igång. Och sen hade jag ju intresse för potatisodlingen. Det började jag redan 1948. Men det gick trögt tyckte vi i början, för det var för dåligt, men det fanns för dåligt med maskiner rättare sagt. Det var för hårdarbetat liksom. Men ja, så att säga, det gick. Vi började väl på, ja, vi bytte ju om traktor då när det gick så bra med den där skördetröskningen. Så då redan året efter det då så skildes vi åt i kompani med den där traktorn, alltså. Det var,
55 då?
Ja. Ja, det var till upplösning redan 54. Vi kom överens om då att han som hade mindre jordbruket, den andra delägaren, han löste in traktorn då till ett över. Vi kom överens om ett pris, så han löste in halvan liksom då. Och vi köpte en lite större traktor då, så vi skulle klara tröskningen bättre.
Men då körde ni redan med potatis till salu?
Ja. Något, ja.
Ja.
Ja, utsädesodling hela tiden har vi köpt med. Även något matpotatis, ja. Men det har vi haft allting insyn att statens centrala frö har synat in det för vart år sedan.
Men när började det egentligen på med...
Det stora potatisodlingen så att säga, i större skala, ja. Vi får nog... 55 kanske, 56. Då började potatisodlingen på stegra sig lite upp till 400-500.
Det var efter den där driven där med skördetröskan.
Ja, det var liksom ett uppsving åt alltihop. Ja. Man såg att det gick väldigt bra även på den här breddgraden. Det har ju ingenting med vårt klimat. Det går ju precis lika bra som någon annanstans. Mm. Det är ju konstaterat. Men bara man väljer rätt grödor då. Alltså.
Du har ju omfattande potatisodling. Hur har du finansierat den där uppbyggnaden av, först och främst, vad har du för maskiner nu?
Ja, idag. Vi får väl säga att vi har allt som vi nästan vi kan ha i maskinväg för potatis. Vi har modern sättare, tvåraders sättare som sätter två rader. Alltså.
Ja.
Kapaciteten 6 tunnan på 8 timmar ungefär.
Ja.
Sen har vi ju kuppaggregat, moderna 3 raders kuppaggregat är det då. Sen den här moderna harvar då för även för bearbetning, långfingerharvar vad det heter. Och sen har vi ju naturligtvis spruta sen då.
Ja.
För bekämpning av blåmögeln och även användes för blast. Ja, vi har 2 sprutor förresten. Vi har en som vi använder för blastdövning. Även det köp begagnat, alltså upprustat själv. Jag har gjort det själv för
till
halva priset.
Genom Gävle dalar hela tiden.
Inte precis alla maskiner vi har köpt någon gång på annons i regel med Lantmannaföreningen. Men det har ju hänt att de inte har haft någonting som vi har ju som har passat oss, så att säga. Men sprutarna har jag köpt genom en annan firma genom att de annonserade i tidningen att de hade en spruta till salu. Ja. Och vi åkte dit och tittade. Vad vi gjorde affär alltså på.
Men det är ju en rätt dyrbar maskin, tack. Hur har du finansierat?
Ja, vi har alltså som potatis. Sättan, om vi ska dra nu, ska det vara siffror
ja,
i? Den, en potatissättare av den klass vi har, den kostar ungefär 1400 kronor. Den köpte vi nu. Den är vi 500. 260 kronor cirka per man. Jag menar, på så pass stor potatisvåning så är det ingen problem med finansieringen. Kuppaggregatet och långfingerhalvet, den är vi 2. Det är halva priset. Går precis lika bra.
Man kan säga då att det är tack vare att ni håller ihop grannarna då?
Ja, det har haft en väldigt väsentlig, alltså en stor del har det gjort, ja det har inverkat på. För, jag vill säga upptagningen för potatisen då, vi har ju en hel automat till det och den är vi också 2, vi börjar med 4 om den. Men vi ökar arealen samtliga så kolossalt så att vi fick lov att dela oss på 2, alltså vi delar upp oss 2 och 2 liksom, så vi har 2 maskiner på 4 personer nu. Så att finansieringen även där med pass goda skördar som vi har fått så har inte varit, ja man får nog säga att inget problem alls egentligen att finansiera det måste gå helt enkelt på så vis.
Men det har väl varit en utveckling som nu har legat helt enkelt på de sista 5-6 åren.
Det. Ja, något mer. Ja, 7-8 år.
Och har du fordrat en del byggnationer? Du har den här magasinslokal och sånt där.
Ja, alltså när vi gjorde torkanläggningen till exempel. Den var ju hemskt billig genom att vi levererade virke. Och så sågade vi det själva och gjorde det i ordning. Och sen ledde vi en man och så var vi med och snickrade upp det själva. Så att den anläggningskostnaden, den är, man menar, man märker inte mycket utav
det. Bara spannmålsfolket?
Ja, jag menar den vi byggde först om vi ska ta i den ordningen.
Ja. Men sen potatisförrådet?
Ja, det har jag gjort nu på de här sista åren. Alltså. Ja. Det har jag gjort sen jag ökade arealen till bortåt 10 tunna potatis.
Ja.
Det har jag byggt nu. Det är klart att den är en investering, men den håller jag på med nu alltså. Mm. Jag har väl investerat en, om vi säger 5000 på källaren på taket.
Mm.
Och sen, om vi säger 3000 på magasinet eller maskin har någon på. Men nu har jag då i det inrymt även spannmålstork. Och det har jag gjort hemma, gjort alltihop. Det är inte en kostnad på 300 kronor en gång. Ja, om vi säger då 300 kronor. Så att jag har utnyttjat byggnaden i dubbel bemärkelse kan jag säga.
Men organisationsmässigt att driva upp nu en specialodling av potatis till dessa omfång som 10 tunnlar, avsättningar och sådant. Hur har detta skett?
Det har vi har kontraktsordnar med Gävle Dala Lantmannaförbund hela tiden. Vi bor ju så långt ifrån en större konsumtionsort.
Mm.
Nästan alla är ju självförsörjande här på Botan. Mm. Så man kan inte chansa med att sälja den alltså till konsumenten direkt. Då skulle man nästan ha lastbil för att kunna köra in till stan. Utan vi har kontraktsordnar hela tiden.
Och de tar helt enkelt.
Då är genom kontraktet så tvingas de att ta det alltså. Även om de har.
Det vill säga att ni har avsättning för den potatisen.
Vi har aldrig behövt fått potatisen kvar på så vis. Men vi har väl på så vis även kunnat få ta ett sämre pris naturligtvis. Men ett säkert pris. Så det har varit vår styrka i alla fall. Det får vi nog säga.
I fråga om kontrollen utav den här potatisen. Hur sker den?
Ja alltså vi får ju anmäla då på våren. Areal som vi tänker odla. Och vi, genom att vi har köpt ett godkänt utsäde från första början. Det har vi ju ökat då Jag har aldrig köpt in mer utsäde, utan jag har köpt med den samma vara hela tiden genom att vi hittar, får man nog säga, ett förstklassigt utsäde från början. Och nu har vi anmält då från år till år, alltså de kommer hitta syna fältet.
Ja.
De är hit två gånger, syna de vid uppkomst och syna de efter blomningen.
Då kommer en kille ifrån Gävle då?
Nej, det är från statens centrala frö. Jaha. Alltså, även Gävle Dalas egen kan åka och titta ibland. De tar stickprov någon gång då och då. Ibland, ja, inga stickprov utan de synar ordentligt även de. Men alltså de litar väl på centrala frös uppgift för att det är ju en opartisk sammanslutning som helt ägnar. Ja, som de är specialister på potatis och kan sin sak. Så att det är inget tvivel om man har deras underskrift på att det är så då är det så.
Du har nu i år, har du 10 tunnland potatis?
Ja, nätt och, ja, mellan 9 och 10.
Vad har du mera? Korn?
Vi har cirka 15 tunnland korn, ungefär 7,5 hektar.
Och vidare, vad har du mera?
Vall, rest. Ingenting, vi har bara dessa tre grödor. Korn, vall, potatis.
Och i lagern har du hur många kryddor?
Överfullt. Vi har 5 mjölkande kor, 2 dräktiga kvigor, min ettårig kviga.
Ingen häst?
Nej, 2 svin.
Sen har du en traktor.
Två traktorer. En ordentlig traktor i riktigt, och sen har vi en komplement, en BM10 som jag har köpt in en gammal för en spotstyver. Men genom att jag var hemma på den traktorn genom tidigare så vågade jag gå på en sån igen. Kruxen ligger ju i starten med dem framförallt. Men det är ju bra traktorer när man väl får dem att gå.
Har du mycket lejd arbetskraft?
Högst lite får vi säga. Jag har en som är, vi brukar ha anställd på skogen som hugger för gårdens räkning, alltså gå på skogen.
Årsanställd?
Ja, eller åtminstone halvårsanställd. Han brukar hugga på sommaren.
Vem är det?
Petrus Johansson. Jaha. Han brukar hugga massa ved och kremved på sommaren. Gallringshuggning. Och sen tar vi honom till jordbruket de gånger det behövs. Men det ingenting på vår, ja, en person på våren som har ett litet jordbruk, vi bytte ihop oss med honom. Han vill köra åt sig själv och sen kör han åt mig med den ena traktorn.
Vad har du för areal på skogen?
80 hektar.
Du arrenderar jord?
Mycket jord, det är bara 5 hektar som jag går. Jag har 17, vi har ungefär 17,5 hektar på arrendejoner.
Har du köpt till någon jord?
Vi har köpt till 2 hektar.
Funderar på att köpa ner?
Ja, knappast. Ja, vid ett hyggligt pris, alltså en god affär kan man ju tänka sig. Det är väl den här omarronderingen, får se vad den kommer att bli, vad det, om det kan bli aktuellt, men efter den inte annars.
Det finns ingen anledning, man får jorden då.
Ja, man får jorden då, så dagen verkar det som är bättre att inte ha, man får. Men jag har ingen jord gratis, utan jag har i alla fall gett någon ersätt.
Jaså.
Natura eller någonting, för att jag har inte den åsikten att jag vill ha alldeles. Det skänks. En del kan vara glada åt en 6 spannmål till sin hushållsgris, en annan kan vill ha en säck potatis eller något. Så lite kontant ersättning mest, tror jag.
Om du ekonomiskt skulle uppskatta utfallet av årets skörd, vad skulle du komma fram till siffrorna? Brutto?
Ja, bruttosiffror, ja. Ja, potatisen, det är ju det sämsta år som man kanske kan få uppleva, och får man hoppas i alla fall. Men inte potatisen har gett för min del bra mycket. mycket mer än man har vågat hoppas i alla fall efter året. Många har ju blivit totalt utan kan. Vi har väl fått i runt av 60 ton potatis. Och värdet utav det, det är nästan om man börjar på att få räkna i 50 kilo. Men om vi säger då 50 ton av 50 öre, det går att få ut. Det
blir 25 000
brutto på potatis.
Men om du ska, sen har du, vad har du för spannmål? Korn?
Bara korn.
Ja.
Ja, skörden på det, jag har inte fått allting tröskat än. Jag har skurit mig själv innan genom det konstiga året. Mm. Första gången på 9 år. Och, men att cirka 15 ton i alla fall. Det blir 5 ton säljbart. Vi klarar oss på 10 ton till jul.
Mm. Vad ger?
Jag kan ge 40 öre, jag har blivit lovat 40 öre. Det är 2000.
2000 där, och sen, vad ger mjölkleveranserna?
Ja, vi får väl glädjas åt att vi har haft väldigt goda djur här i perioder. Vår medeltal sista året var 210 kilo smörfett på 5 kor. Det är ganska gott.
Och det ger...
Ja, mjölken kanske ger 10 000. Och slaktdjuren, olivdjur, har vi, brukar vi sälja lite dessutom, ger 2-3 000. Så lagom ger 12 000 brutto.
Då ger lagom 12 000 och så ger konen 3 000, säger vi. Så får du 15 000 där och så ger potatisen 25. Så det är uppe i 40 000 brutto. Ungefär.
Ja. Det är de tre väsentliga. Ja.
Det tycker jag är ganska anständigt.
Ja. Sen kör vi då förstås.
Ja.
Det
är
ett annat kapitel. Jag har ju traktor som utrustar väldigt bra för skogsarbete också. Mm. Jag använder 6 månader på året dessutom i skogen kanske.
Nå, anser du nu att, att det är en... hygglig utkomst som du har från ditt jobb?
Det kanske många tjänar naturligtvis mer på med mindre investering. Det är ju naturligtvis ett känt faktum. Men man får väl vara ganska nöjd på en sån här ort eller plats med den här bruttoinkomst i alla fall. Genom att jag förklarar mig eller kanske inte tidigt hur mycket lejdarbetskraft vi hade, du frågade, jag sa att vi tog hem den här skogsarbetare vid mån tillfälle, så det är högst en vecka på sommaren som vi använder i slotten. Ingenting på vårbruket, det var den jag bytte med i granngården, alltså, som har traktorn igen. Det är endast vid potatisupptagning som vi lägger folk. Och den omkostnaden där ligger väl på 1 000 lapp för upptagningen. Med den som jag lägger till köra med upptagen också. Men sen, hur mycket jag sen kör igen för egen del, det är bra mycket mer än vad jag lägger. Jag har väl kanske en körinkomst under sommarhalvåret på 3-4 tusen också. På traktorkör. Besprutningar och olika saker.
Du tycker alltså inte då att jordbrukets situation är direkt trängd?
Om man kan få tag på jord och så pass bra jord så att det lönar sig brukaren, alltså, då tror jag nog att vi klarar oss väl så bra här. Det tror jag, om man räknar med vad vi har möjligheter till skogen den vintertiden.
Men kan du då förklara för mig hur det kommer sig att vi överhuvudtaget snart inte har några jordbrukare i jordbruket?
Ja, det är väl ett stort moment, det är väl det att den här stärbhushistorien,
det är väl kanske A och O i alla fall. Sen är det väl det andra, det är väl okunnighet, alltså det är kanske fult av mig att säga sånt ett ord, men alltså de har, det krävs absolut någon lantmannaskola eller någon vidare utbildning för att kunna hävda sig idag, det råder inga tvivel om det. Det är alldeles, det är absolut övertygad. De kan ju inte kalkylera någonting eller göra en kalkyl överhuvudtaget om det går, om det är praktiskt genomförbart. Sen är det väl i stor proportion vilja sen då, vad man orkar, alltså man har en god fysik. Det är ju påfrestande, vissa perioder är ju kolossalt påfrestande, men sen har jag ganska bra vissa perioder också, men det är väl som man gör, ordnar för sig så att säga. Jag vill ha det bra emellanåt, men så vill jag klämma kolossalt sen då, andra perioder.
Men du har ju haft naturligtvis en mycket stor fördel att du är inte försänkt i någon skuld. Du kan inte, du har inga syskon.
Nej.
Man kan ju inte bygga upp en jordbrukarstam på en barnsystem gärna heller.
Nej.
Även om det vore idealet naturligtvis. Jag menar, många tar om stärbhus, svårigheten där, det är just detta att det finns flera. Men i frågan om jorden så är min uppfattning i alla fall att lösningen på stärbhusproblem vore en radikalt helt enkelt skinder, skog och jord upp, så att man äger inte ett hemma, man äger skogs mark och man äger åkermark. Det tror jag skulle underlätta kolossalt försäljningen av gemenskapen.
Det är ju alldeles givet att det skulle
vara. För det är väl den där paniken för att bli av med skogsägandet som gör att folk håller på åkermark.
Ja, visst. Jo, det är ju naturligtvis alldeles givet det. Men jag menar, på den här gården nu så vi vill inte ha skogen och enbart satsa, vi driver inte jordbruket med skogen.
Nej.
Det är det jag vill
i första hand. Det förstår jag. Jag tycker att som du har redogjort för det här så visar det sig att på förhållandevis små arealer jord går det att klara ekonomin.
Det är väl inriktningen som betyder ganska mycket på eller vad man odlar för någonting, vad man kan få fram för någonting.
Ja.
För att jag såg just genom Stockholms-tiden, de hade ju reporter utsända in i Norrland, in i mellersta Sverige, in i södra Sverige. Vårs bönder en hel vecka studerade deras levnadsförhållanden, inte minst ekonomin. Och det visar ju sig det att man skulle naturligtvis tro att Skånebonden var den som skulle ha den bästa ekonomin där, på den största gården. Men det var alldeles fel. Det var han uppe i Lappland som hade den bästa ekonomin. Han hade ett sådär ordinärt hemma. Och sen körde han i skogen.
Mm.
Men han har bästa ekonomin i talen.
Men detta, det är det jag vill ställa i tvivelsmål. Om det verkligen kan vara på det viset att själva skogsägandet i och för sig är en livsbetingelse för jordbruk här i den här skogsägandet som sådant. Körningar kan du göra ändå.
Ja.
Och det du kan ta ut ekonomiskt ur skogen, ur egen skog, det drabbar dig ju omedelbart i form av skatter, så det blir väl inte så förfärligt.
Nej, det är ju alldeles givet. Men å andra sidan är det ju en viss trygghet som gör att ja, det är klart att hektarskördar och sånt är ju större om man kommer söderut på ett från jordbruket, alltså, från rena jordbruket i Nägolo. Så att, men att är det, ja vad ska man säga, om det slår fel här, men det slår ju sällan fel här, det är en torrig jord, alltså, man blir ju sällan utan. Men det är en viss, skogen är ju en trygghet i alla fall, för det är ju inte många som kan ha så pass stor areal som vad jag har gjort, men plockat ihop en massa småbitar. Eller jag har ju aktat mig för småbitar så långt det har gått. Jag har ju försökt att få de bästa bitarna givetvis. Men de är ju nästan beroende av skog, de flesta här, det anser jag. För det är inte många som kan ha då kunnat plocka åt sig så mycket. Det blir ju mer och mer jordledig givetvis.
Du, när du säger en trygghetskänsla, är inte det en fiktion? Är det inte en gammal föreställning, ett spöke i garderoben som man har? Litar du verkligen i annat än känslomässigt?
Det är klart att här driver vi ju jorden, jord och skog som ett företag alltihop. Men jag menar, jag vill bara skilja på det att vi driver inte skogen för att finansiera jordbruket, utan vi driver bara in som en, ja, eller vi säger potatisen är en gren, kornet är en gren, djuren är en gren utav det hela, och skogen är en gren och körningen är en gren. Alltså, så jag menar att vi vid deklaration så läggs ju alltihop tillsammans så att säga, men att det är då en väsentlig sak, skogen givetvis, vi för levnadsstandarden i övrigt, det är det. För att potatisen är ju en kanske en lotteribetonad gröda. Det ena året kan vi ju åka ner i 10 000 med.
Ja, men om du ett år som det här tar ut 40 000 i brutto på jorden, hur bär du dig åt för att på 80 hektar skog ett år som det här tar ut ett brutto på 40 000 skog? Den har ju inte alls den betydelsen.
Det är det som är det fina, tycker jag, att ett sånt här år, om vi ser om det kan bli ett så hyggligt resultat från jordbruket, det är ju bara dock siffror, vi får väl se med deklaration vad det blir. Då kan vi hålla igen det året med skogen eller sätta på skogskontor och det. Det är det som är det fina, alltså, vi kan reglera inkomsten så att den ligger ganska jämnt, och då slipper vi få restskatter och ojämn beskattning dessutom.
Ja.
Vi kan hålla liksom en jämn kurva.
Ja, jag tror i alla fall att skogen är överbetonad. Det är för att skogskörslorna, de behöver du ju inte driva på din egen skog.
Nej, det är ju naturligtvis, har ju varit våra konjunkturer, har funnits skogsarbete överallt.
Ja.
Men redan i år är det ju ett helt annat, en helt annan situation. I år har du nog ingenting annat än att hämta just på ditt eget.
Man kan ju säga kanske så att med den rationalisering av skogsbruket då, som de driver, så kommer den gamla kombinationen utav jordbruksarbete på sommaren och skogsarbete på vintern att försvinna, därför att bolagen vill ha året runt kör. Kör året runt, och då försvinner den här hemmansägaren som kommer ut och kör.
Ja, men
under själva vintersäsongen.
Jag vill bara säga att den här gården kommer ju att förändras driftsmässigt inom en snar framtid. Det kommer nog att bli potatisgård för skogsbruk.
Ska du slå ut korna?
Korna kommer ju givetvis att försvinna inom 2-3 år naturligtvis. De är definitivt borta. Det
är
arbetskraftsproblem alltså.
Menar du att även denna gård ska bli kreaturslös?
Det beror helt på. Ja, det är ju, vi säger att frun eller lärarinnan och föräldrarna blir gamla och inte har någon annan tillgång till arbetskraft, så jag tror knappast att det lönar sig att anställa någon som sköter. Vi förenklar driften och tar bort dem.
Hur, en sak jag funderar mycket på, det är konstgödsel av jorden. Är det definitivt fastlaget att du kan köra med utan naturlig gödsel?
Ja, det, jag har ju talat många gånger med dem på hushållningssällskapet, med deras konsulenter. Så det,
ja.
De tror ju att våran jord med den där riktiga halmnedbrytningen, det som blir då när man skötet ska jag säga det, att det är tillräcklig mullbildning åt jord genom växelbruk med potatis och korn.
Ja.
Man kan väl ha en träda kanske.
Ja, det ger inte så förfärligt mycket i jämförelse med arbetsinsatsen korn. Man tänker på arbetsinsatsen.
Nej, jag vill friställa mig mer då för att ytterligare kunna öka inkomsten och bruttoinkomsten, så borde man ju friställa sig från korn och ägna sig mer åt skogen. Potatisen är väl 10-15 tunnland, det är väl max vad man kan ha för att hinna med upptagningen på hösten. Längre behöver vi nog inte gå, även lagerhuset kan ju inte ta emot hur mycket som helst.
Nej, men det kan man ju.
Ja, det kan vi bygga, klart. Men jag har nog tänkt mig att inte investera mer i byggnationer. Hellre då ta lagorn till lagerhus.
Mm.
Komplettering. Det kan man ju klara dem till åtminstone mot urtid.
När man nu ser över till ett helt annat område när det gäller en förening. Du är lättare föreningsman.
Ja, det vill jag nog påstå att jag har stått med. Jag är ju, det är ju far som står för gården, det är ju han som är RLF-are så till vidare till arealen alltså, men jag har stått med som familjemedlem sen ungdomen.
Hur är det med jordbrukets politiska organisationsverksamhet inom?
Ja, vad syftar du på med aktivitet
ja.
Eller? Den är, ska vi säga, normal, inte aktiv och inte dom precis, eller den är ungefär normal, ska vi säga, aktivitet. Det var man kan uttrycka sig så, men om du förstår mig.
Ja, men du som är ung nu till exempel, är du nöjd med Centerpartiets representation för mig?
Ska jag få lov att svara?
Ja.
Jag vet faktiskt inte hur de representerar oss riktigt, vad jag säger. Det kan väl diskuteras. Men det
är det bara någon sorts slöst entrian som gör att ni petar in samma gubbar gång på släng? Eller? Det är det jag menar med aktivitet.
Ja. Men nu, det får nog jag replikera det lite. Det har väl skett lite förändringar där. Även om de sitter ju dock i 4 år i stöten,
ja,
så att säga. Så att
det gör
de. Nu har vi en del nytt folk. Nu har det föryngrats betydligt. Det har det gjort. Vi har ingen. Det är in över 50. Man har sett dem under 50. Så jag tycker det är ju. Ja. Gott i alla fall.
Hur är det med Park också?
Ja, han är över 50 alltså.
Ja.
Men de andra är under 50.
Ja, nu ska jag fråga dig en sak som är alldeles ovillkommande i det här sammanhanget. Jag har gått på bra många fullmäktige sammanhang.
Ja.
Jag har aldrig hört Park också säga ett knä.
Nej. Jag har inte. Ja, det är därför jag sa från början när du frågat att jag har svårt för att svara när jag inte vet riktigt vad man har gjort. För att under mitt uppbyggnadsprogram här den här sista 10-årsperioden, den har varit hård. Jag har inte velat gå in i något föreningsliv eller någonting, så det blandar mig för mycket, för det har jag inte orkat med helt enkelt.
Nej.
Sen har jag haft min musik som hobby, alltså den.
Ja.
Har tagit den lilla fritid som.
Du satsar rätt hårt på den där. Du är rätt mycket med där.
Ja, det är.
Det är som avkoppling.
Det är en ren avkoppling. Så den där politiska åldern, den har jag ju ganska djupt rotad givetvis. Jag har ju, rötterna är ju äkta så att säga. Det står på fast grund med det. Men kämpa så där personligt, jag tycker inte jag orkar med det riktigt så att säga. Jag har då inte gjort, jag hoppas ju genom vissa omläggningar i driften då kunna få lite mer fritid, men om den ska vara politisk, det är jag nog inte så intresserad av. Jag gör ju min plikt vid var och sånt, det de gör, vill att jag ska göra, det försöker jag göra. Och naturligtvis lite biombud och sånt i föreningshänseenden och politiska hänseenden, det är man ju. Jag åker på någon stämma ibland så där man blir van.
Deltar du i några politiska möten, diskussioner interna med Centerpartiet?
Nej. Ja,
det blir bara
på turman.
Ja, turman, man och man emellan.
Ja.
Följer du med i litteraturen? Vad som händer på det jordbrukstekniska området?
Ja, jag tror nog att jag håller att svara ja.
Du jag läser har jordbrukarnas föreningsblad givetvis med litteratur, periodisk litteratur som du läser.
Ja, jag prenumererar ju på en hel del tidskrifter.
Vilka är det?
Ja, alltså du sa föreningsbladet, det är ju en väldigt bra publikation. Mm. Det man får det mesta, kan man säga, det får man det mesta i ett nötskal. Så har man RLF-tidningen är väl också en publikation. Det var, från min sida sett, det skulle väl du svara på om du anser att det är bra publikationer.
Ja,
föreningsbladet i synnerhet.
Ja, tycker jag mycket.
Ja.
Dessutom rolig.
Ja. Det, och sen då, vad ska jag säga, mer
jag var god vän med på sin tid med Bjelle.
Ja, så.
Ja, ja.
Med hans dotter. Ja, med hans dotter.
Det.
Ja, ja. Jo, och sen jag har väl en som heter Traktorjournalen. Det är ju en speciell maskin.
Ja.
En annan som heter Jord och skog. Det,
ja,
de är nästan, ja, de är nästan ska säga konkurrenter.
Mm.
Så den ena kommer man ju gott vara förutom det, men på bruttot på 40 000 vill man väl ha lite förstörelse också, så jag tycker att man kan unna sig det. Sen köper jag väl en bok. Jag har ju en hel bokhylla med de olika. Ifrån skolorna bland annat har man ju fått alla böcker så det är om maskiner och ja, om andra växtordningar och det som dit hör. Sen prenumererar jag nog på Statens maskinprovningars berättelser. Sen har jag väl Jordbrukstekniska institutet, vad de provar fram. Ja, jag kommer inte ihåg.
Du vill gärna hålla dig inom maskinområdet, det är det som liksom drar dig.
Ja, även växtordningen.
Ja.
Ja. Men ekonomin är ju maskin, alltså. Det är ju det man skapar ekonomi och rädda ekonomi.
Följer du med någon gång i debatten om ESI?
Det
jordbruksdebatten med. Jordbruksfrågan i
ESI. Ja, det är lite slentrianmässigt får jag säga. Det litar jag nog mer på våra ledande. De får sköta om den saken. Den tycker jag ligger lite ovanför mig. Så att säga.
Har du någon gång reflekterat över jordbrukarna? Ställning i till exempel Afrika?
Jag känner nog för lite till det. Jag hörde ju lite genom professor Myrdal det här i TV och vart han ville ha det så att säga och hur det förhöll sig något. Men nej, såna så långt sträcker jag mig inte. Ja,
men du vet, i grunden så är det samma problem som jordbrukarna har där som
här.
När de odlar andra saker, de andra metoder, men själva ägandemekanismen, de små driftsenheterna jämfört med de stora, det är även det som är ett problem för jordbruket, liksom för alla andra. För.
Ja.
Det är ganska fascinerande just att man nu precis har problem.
Ja. Men du, från din sida sen nu då, som har sett mer än vad en annan har sett, så att säga, har fått fördjupade en hel del. Vad säger du om den här stora driftsformen utav jordbruk då? Om jag får ställa en fråga till dig. Anser du att det är lyckligt med de här stora gårdarna? Så anser du att de är mer ekonomiskt hävdar sig bättre ekonomiskt.
Jag har ju sett kolchoser på nära.
Ja.
Och det märkliga det är ju det att det som bär upp jordbruket och som gör att det överhuvudtaget det är ju trots allt den lilla del på 0,4 hektar som de har fortfarande rättighet att äga.
Ja, ja.
Det är ju därifrån som de får, så att säga, avkastningen.
Ja, det säger ju mycket det svaret, så att säga. Det är roligt som småbrukare att kunna höra sånt.
Jo,
du tror i alla fall på det enskilda initiativet i det här fallet, alltså att det betyder en hel del.
Jag tror att man nog ska hålla rätt hårt på att det inte bara en ekonomi är inte bara frågan om produktion, utan människan som är irrationellt element placerat mitt i driftsformen. Och försöker man bortse från det och räkna matematiskt på det hela, då tror jag att det blir ett riktigt. Jag tror att det är just vad de gör. De bortser från vad vi kallar för trivsel.
Mm.
Ja, vad betyder ofantligt?
Ja.
Just när du säger nu att du vill ordna ditt tillvaro så att du får ta lugnare ibland och så vidare. Tugga i ibland. Det skulle du, du hade ju lore på en kollektivjordbruk, hade du ju ingen möjlighet att avgöra detta själv.
Nej.
Då fick du order när du skulle vila, order när du skulle jobba.
Ja.
Kanske inte alls stämde med din rytm.
Det är väl det som gör att man vill hålla på det. För min del.
Ja.
Att man får ställa in sig efter en egen eget schema. Tror jag. Ja. Ja, jag ska inte fråga mer än du liksom.
Ja, det är så. Jag är nöjd.
Är du framme?
Gud, jag är framme. Jag är hemma med här.
Ja, jag skulle vilja, innan du spårar av bandet, så skulle jag vilja förklara lite med den här, med lagorna där du frågat, så att de korna kommer att försvinna. Nog är det väl på trivselsynpunkt beklagligt. Det djur, det förgyller en gård i alla fall. Jag ser korna bara beta sommartid på runt gården liksom. Nu är det väl en idyll som är svårare att ersätta när det står en maskin ute på fältet. Det är ju alldeles ofrånkomligt. Så jag hoppas, om jag inte kan hålla korna kvar, som jag har svårt att tänka mig i alla fall, alltså, jag ser det precis som att de måste försvinna för dagen. Att man kan ha några ungdjur eller någonting som är relativt lätt att sköta. För att man bör ha kanske lite vall i växtföljden för att, ja, för växtföljdens skull.
Jag har inte tänkt på får.
Ja, eventuellt får. Men det krävs, man ska ha ordentligt med bete. Alltså ordentlig förutsättning för att ha det. Och det tycker jag inte har. För att jag har så svåra stängningar. Det blir så stora stängningskostnader och sånt. Om man har en y eller en tillgång till någonting i den stilen, alltså en halv åtminstone och stänga bara hälften. Men när man inte har ägojord eller någon ängsmark som alls som passar, så har jag väldigt svårt att tänka med det.
Jag tror inte att får egentligen skulle kunna vara rationellt skött. Rätt förhållandevis förnämligt djur. Här där du har så för närvarande där det fanns så onödigt med slottet. Jag menar, hö kan ju inte vara någon sånt hö som du kan stilla i formen. Det kan ju inte vara något problem att få tag på. Det är ju bara att ta det.
Nej, ja, jag tror fullt och fast på får. Jag är övertygad om att får lönar sig för dagen. Alltså. Så att det området inget vi jag tvekar inte alls ur den synpunkten. Utan det är synpunkten att jag har svårigheter att placera mig. Däremot kan man ha ungdjur eller kvigor, så de är mycket lättare att stänga kvar ute på sommartid. Ja. Eller ja, liknande. Så det är för så.
Men du är så pass rationell så du, trots att trivselfaktorn med djuren försvinner, så låter du dem gå därför att de tar för mycket arbetskraft om du skulle börja på leja för dem.
Ja, det är tyvärr så att man får ju inte en dag ledig på hela året. Man kan inte vara sjuk ens en gång om föräldrarna lägger av. Jag har inte möjlighet att vara sjuk ens för att kunna vara. Då dör korna.